Guds frid. Ja, det är bra. Det är så mycket böcker. Jag blir så berörd av inledning så jag får se om rösten bär. Första sången som vi sjöng så var orden trofast med. Och jag tänkte vad de stämmer in bra på dagens tema, sanning och sannolikhet. Alltså trofasthet, det har ju allra högsta grad med sanning att göra, eller hur? Om man är trofast, då står man fast vid det man har sagt. Då är man sann mot sig själv och mot sina medmänniskor, eller hur? Och så sjöng vi att Gud är trofast. Han är sanningen personifierad. Han står fast vid sitt ord. Och sen sjöng vi Lina Sandells sång. Är det sant att Jesus är min broder? Hon har läst i Guds ordet och sett. Vilka fantastiska möjligheter som står här. Och så kastar hon ut sig frågan. Är det sant? Och så får tillvaron helt nya perspektiv. Eller hur? Och så läste Lars-Åke ur Saltaren. Om syndanöden som David fick uppleva. Vi kan ju läsa på och studera olika begrepp och fenomen i Guds ord. Men de är aldrig tänkta bara som en manual som vi får på papper för att liksom studera. Utan man får alltid uppleva dem utifrån det egna livet. Guds ord är levande och verksamt. Om någon vill hämta ett glas vatten så känns det torr i munnen. Mamma fixar. David fick ingen manual från himlen så här. Det här är syndanöd. Så här fungerar jag, Herren skapare av himmel och jord. När man har gjort någonting fel och brustigt, då fungerar det så här. Och så ska du sedan göra steg 2 och sen gör du steg 3. Och så sen så kommer frälsningen där någonstans. Utan vi får uppleva det i våra liv. Och det var där på botten som David kunde formulera vad syndarna gör där. Eller hur? Där har vi sanningen i Guds ord. Och det var när han hade upplevt upprättelsen som han kunde beskriva vad Guds nåd är. Så Guds ord är levande och verksamt. Och mannen som kom hit i fredags, han hade fått uppleva detsamma. När en människa som du och jag, med allt som vi bär på, får möta en helig och ren Gud, då avslöjas det som är smutsigt. Och därför behövde han hjälp. Men det är alltid där det måste börja. Så det som till synes kan vara jobbigt eller besvärligt eller ett nederlag, det är ju alltid det som är början till befrielsen. I dagens tema kommer jag nog faktiskt läsa ovanligt lite från Bibeln och kanske tala mer om Bibeln. Sanningen finns ju omnämnd precis överallt i Guds ord. Jesus börjar ju väldigt ofta sina meningar när han talar. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men sannoliken säger jag er. Han talar liksom, han har det i sitt vokabulär. Han säger själv att han är vägen, sanningen och livet. Och när han ska lära sina lärjungar att be så säger han att vi ska inte rabbla ramser eller göra si eller så eller ställa er på torgen eller vi ska be ande och sanning, säger han. Så det måste ligga något väldigt speciellt i det här begreppet sanning. Och jag kommer att uppehålla mig kring det begreppet och bibelstudier kring det under de gånger, de tillfällen jag kommer hit till Bollsta i höst. Det blir ju fler tillfällen. Sista helgen i både oktober och november, Visslersåker. Ja. Och då kommer sanningen vara i fokus, det begreppet, utifrån ett bibliskt perspektiv. Men jag har ju märkt, och jag jobbar ju som lärare, jag är ju inte predikant, jag är ju lärare. Så att jag lägger ju upp det här lite som jag vill. Och det är svårt att tala med människor om bibliska sanningar om man inte tror att Bibeln är sann, eller hur? Det säger ju sig självt. Och idag är det ju så att de allra flesta som vi möter där utanför kyrkväggarna har så många hinder som måste rivas ner innan man kan tala om det faktiska innehållet i Bibeln. Så därför har jag ordet sannolikhet med i rubriken idag också. Och jag ska förklara mer om det varför. Jag ska bara läsa några ställen där Jesus berör sanningen. Så kommer det bli mer av det vid andra tillfällen. Men vi går till Johannes 18, vers 19. Jesus har precis blivit fängslad. Och han håller på att förhöras av överste prästen, fariseerna, men också den romerska representanterna som finns i den här rättegångsprocessen. Då. Judarna har ju ingen möjlighet att döma någon, för de är ju ockuperade av romarna. Så att det är ju romarriket som måste utse ett eventuellt straff för den här Jesus som man har stört sig på så mycket senaste tiden. Och nu är Jesus inför överste prästen i Johannes 18 och 19. Överste prästen frågade ut Jesus om hans lärjungar och om hans lära. Jesus svarade honom: jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogan och i templet där alla judar samlas. I hemlighet har jag inte talat någonting alls. Varför frågar du mig? Fråga dem som har hört vad jag har förkunnat för dem. De vet vad jag har sagt. När Jesus sa detta gav en av tjänarna som stod där honom ett slag i ansiktet och sa: ska du svara överste prästen på det sättet? Jesus svarade: har jag sagt något oriktigt så bevisa det. Men har jag talat rätt? Varför slår du mig då? Hannas skickade honom sedan bunden till överste prästen Kaifas. Vi hoppar till vers 28. Från Kaifas förde de sedan Jesus till pretoriet. Det var tidigt på morgonen. Själva gick de inte in i pretoriet för att de inte skulle bli orena utan kunna fira påsken. Pilatus gick då ut till dem och frågade: vad anklagar ni den här mannen för? Pilatus, som representerar romarna, frågade alltså judarna vad de anklagar honom för. Och de svarade: om han inte vore en förbrytare skulle vi inte överlämnat honom åt dig. Pilatus sa till dem: ta ni honom och döm honom efter er lag. Judarna sa: vi har inte rätt att döma någon till döden. Så skulle det ord uppfyllas som Jesus hade sagt när han angav på vilket sätt han skulle dö. Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla fram Jesus och frågade: är du judarnas konung? Jesus svarade: säger du detta av dig själv eller har andra sagt det om mig? Pilatus svarade: jag är väl inte jude. Ditt eget folk och överste prästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade: mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus sa: du är alltså en konung. Jesus svarade: du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född. Och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa till honom: Vad är sanning? Efter att ha sagt detta gick han ut till judarna igen och sa till dem: Jag finner honom inte skyldig till något brott. Nu är det sed att jag friger en fånge åt er vid påsken. Vill ni att jag ska frige judarnas konung åt er? Då skrek de: Inte honom utan Barabbas. Men Barabbas var en förbrytare. Ett spännande samtal mellan Pilatus och Jesus här. När Jesus beskriver sitt rike. Och Pilatus frågar: Du är alltså en kung? Och så säger Jesus att, ja, att jag är född för att vittna om sanningen. Det är därför jag har kommit till världen. Och att var och en som är av sanning lyssnar till min röst, säger Jesus. Och så ställer Pilatus den här frågan som allt för få människor ställer. Vad är sanning? Det är en väldigt intressant fråga som Pilatus ställer. Och jag skulle vilja säga att det är väldigt få som är intresserade av svaret på den frågan, faktiskt. Den erfarenhet jag har i alla fall. Man, oavsett bakgrund, man kan vara uppvuxen i kristet sammanhang eller i ett annat sammanhang. Men att ta reda på om de värderingar man har vuxit upp med, eller den teori eller den modell om världen, den livssyn man har fått serverad från barnsben, om den är sann eller inte. Det är ganska unikt, i alla fall i mötet jag har med tonåringar varje dag, att man söker om det är sant eller inte. Och idag är det så att i stort sett, tack och då finns det undantag, men de tonåringar som inte lämnar sin tro på Jesus på högstadiet eller på gymnasiet, de gör det sen när man studerar vidare på universitetet. Tyvärr är det så, helt onödan. Men det här är ett problem i den värld som vi lever i idag, som jag vill vara med och påverka i en annan riktning. Därför att för det första är man inte riktigt intresserad av frågan vad är sanning. För det andra har man så lätt att ta till sig en sanning som serveras utan att granska den. Så när man i skolan får lära sig att det är ganska osannolikt det här med Jesus, eller det är ganska flummigt det där, och det är klart att det inte finns något som är övernaturligt, då ser man ett enda alternativ, och det är att byta till en annan teori som beskriver världen på ett annat sätt. Och lite förenklat sätt kan man säga att det är lite så det ser ut för många unga människor idag. Och då tänker jag gå in på nästa begrepp som är sannolikhet. För kristen tro innebär att tro på historien. Kristen tro, judisk kristen tro, är helt beroende av historien. Är ni med på det? Det finns många livsåskådningar som klarar sig utan historieskrivning. Om man fokuserar på övningar som man kan göra för att uppnå någon viss vishet eller andligt ideal. Eller om man fokuserar på någon mysticism som inte går liksom att ta på, utan något som man får söka i en inre resa eller vad det nu kan vara. Då går det liksom inte att bevisa eller motbevisa riktigt om den där åsikterna är sanna eller inte. Det blir högst subjektivt och det blir övningar som man kan hålla på med på sin kammare. Men säger man att man tror att det fanns en person som levde där på 30-talet efter Kristus i Mellanöstern, området kring Jerusalem, Judeen, Samarien, och att det han sa, det källtexterna säger att han sa, att han var den han påstod sig vara, nämligen Guds son och enda vägen till Gud. Då är man helt beroende av att historieskrivningen stämmer. Är ni med på det? Som kristen har man lite mer att leva upp till än vad man har om man utöva någon naturreligion eller något som inte kräver historieskrivning. Förstår ni vad jag menar då? Jag ska läsa några rader ur Stefan Gustafssons bok Skeptikerns guide till Jesus, del 1. Är det någon här som har läst den? Lars? Mm. Det kan bli fler snart. Jag gör reklam för den. Jag får ingenting för det. Han har ju hunnit skriva ännu fler böcker efter den här. Ändå är den här ganska ny. Jag ska läsa om just hur han beskriver den här kristen tros beroende av historien. Jag ska hoppa lite här i kapitlet. Men spelar historien någon roll, heter kapitlet. Att vara kristen är att tro på historien. Så börjar en artikel i tidskriften First Things som jag nyligen läste. Och så kom ett citat här. Att vara kristen är att tro på historien. Tänk på Bibeln. Alla de stora världsreligionerna har heliga böcker. Koranen, Bhagavad Gita eller Konfucius analekter. Vad dessa heliga texter har gemensamt är att de i huvudsak är vishetslitteratur. De är samlingar av ädla läror som syftar till att hjälpa oss att leva etiskt och hitta rätt väg till fred eller lycka eller upplysning. Bibeln syftar också till att göra människor visa, men den gör mer. Bibelns utgångspunkt är annorlunda jämfört med alla andra heliga böcker. De första orden är i begynnelsen. Slutcitat där. Så är bollen i rullning. En historia har påbörjats som sedan fortsätter att utvecklas dag för dag. Gamla testamentet handlar om historiska personer. Abraham, Mose, Rut, Ester, David, Daniel och många fler som vandrar med Gud. Det handlar om ett folk, Israels folk, som Gud utvalt till att vara det folk genom vilket välsignelse ska komma till alla folk. Texterna i Gamla testamentet är fyllda av människor, historiska händelser, kungar och krig, namn, årtal och geografi. Och historien fortsätter in i Nya testamentet. När evangelisten Lukas ska introducera Jesu verksamhet namnger han 7 personer, 5 platser, 4 ämbeten och 1 årtal. Har ni tänkt på det? Den här lilla meningen i Lukas kapitel står så här. Under 15:e året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes tetrark i Galileen, hans bror Filippos i Tyrén och Trachinotis och Lysanias i Abilene och när Hannas och Kajafas var överste präster. Så står det i Lukas. Det går alltså inte att vara kristen utan att tro på historien. Tänk på den apostoliska trosbekännelsen. Förutom Jesu namn innehåller den ytterligare 2 namn på historiska personer. Maria och Pontius Pilatus. Kristen tro hör obönhörligen ihop med en ung kvinna från Nazaret, en hårdför romersk ståthållare i Jerusalem och de historiska händelserna som band dem samman. Jag ska hoppa fram lite grann. Så står det sen att kristen tro öppnar sig alltså för prövning. Den går att undersöka och dess anspråk kan utvärderas. Budskapet bygger inte på ett blint tro på det eller förkastar det, utan det finns en inbyggd möjlighet att undersöka sanningshalten. Historikern John Dixon säger, så kommer ett citat här. Kristen tro hävdar att den är grundad i historien. Till skillnad från de hinduiska texterna i Upanishaderna som fokuserar på individens sammansmältning med Brahman eller de buddhistiska texterna i Tripitaka som betonar självets och lidandets utsläckande. Eller de muslimska texterna i Koranen som centreras kring frågor om vad underkastelse under Gud innebär. Så handlar Nya testamentet om en serie händelser som ägde rum i Palestina mellan cirka år 5 före Kristus och år 30 efter Kristus. Detta gör kristen tro öppen, några skulle säga sårbar, för frågor. Det är som om kristen tro lägger huvudet på huggkubben för offentlig granskning. Ja, det är kristen tro, huvudet på huggkubben. Det går att kontrollera med historiska metoder. Ska vi förkasta materialet? Eller finns det någonting att hämta i det här materialet? Nu är det ju så att under medeltiden, då var man inte särskilt källkritisk. då läste vi de bibliska texterna som att de var sanna, förmedlade från Gud, upphöjda över alla andra texter. Och så hade de en särställning. Gick liksom inte att röra på dem, gick knappt att diskutera dem. Och så kom upplysningen och så hände någonting. Pendeln svängde åt precis andra hållet. Nu var de bibliska texterna inte bara granskade enligt historiska metoder. De granskades och granskas fortfarande enligt helt andra premisser än alla andra antika texter. Så här har vi en liten utmaning. Därför att det finns ingen som ifrågasätter Platon eller Kleopatra eller Caesar eller Hannibal som finns omnämnda i antika texter. På samma sätt som man ifrågasätter Jesus som finns omskriven i antika texter. Dessutom i mycket, mycket större utsträckning än alla de här tidigare personerna som jag nämnde. Så för att göra de texter i Bibeln rättvisa så måste man jobba enligt den historiska modellen. Särskilt om man pratar med människor som inte alls tror att det finns någon relevans i det jag vill diskutera i det här ordet. Skulle alla tro på att det här var Guds ord, då behöver jag inte börja innan det jag börjar nu. Kan djupdyka i bibelstudier. Men jag vill ju att fler än de som är bekväma innanför kyrkans väggar ska få del av det här budskapet. Och då kan det finnas murar, tankemönster som vi var inne på förra vändan jag var här i Bollsta. Som måste brytas ner. Och det här är några sådana som måste brytas ner. Alltså hur vi granskar historiskt källmaterial. Och jag ska lite kort bara nämna, kan man inte gå in på det så djupt, men lite kort nämna hur den historiska modellen ser ut. För det första pratar man då om förklaringskraft. Alltså de texter vi har om till exempel Jesus, har de någon förklaringskraft? Alltså är det tillräckligt många texter och är det tillräckligt kvalitet för att det ska vara trovärdigt på något sätt? Och för det andra kollar man på omfånget på förklaringen. Alltså stämmer de in i alla andra texter som vi vet som har med antiken att göra, så passar de in. Eller kan vi avfärda dem som något som har kommit till efteråt? Ge texterna något mervärde kollar man också på. Till exempel, vi vet ju att det uppstod en rörelse som tillbad Jesus där någonstans. Åren efter Jesu död i Mellanöstern. Vart kom den rörelsen ifrån? Om alla källtexter är förvanskade och allt vad det kan vara. Så man måste kolla på en mängd olika sådana här saker när man granskar texter historiskt. Och en historiker hittar aldrig sanningen till 100%. Det är det som är så spännande med historieämnet. Utmaningen. Det är därför man inte pratar om sanning. Man är intresserad av sanningen, men man pratar om sannolikhet. För man vet att 100% kommer vi inte veta. Men vi försöker lägga pusslet. Och så försöker vi få en bild av vad som faktiskt hände. Och en historiker jobbar ju sen med att pussla. Vi har en kvarleva här, det kanske är ett mynt som vi har som säger någonting om att det fanns faktiskt en historisk person som hette si och så. Det har vi. Och så har vi den här texten som också talar om samma källa. Och så har vi en annan text som talar om samma källa fast från ett annat perspektiv. Och så lägger man massa pussel så här och så försöker man få så bra bild som möjligt. Alltid massa luckor, så är det ju historieforskningen. Men det man kommer fram till då när man drar en slutsats som historiker, det är det vi kallar för teorier eller modeller. Ni vet, evolutionsteorin har ju kommit till på den vägen. Där vill man ju förklara hur universum har kommit till, hur människorna har kommit till, om det inte finns en allsmäktig skapare, eller hur? Då måste vi försöka förklara utifrån de pusselbitar vi har och sätta in sådär. Ja, då är det en teori som man har lagt fram. Sen är det ju då upp till oss var och en att granska den här och se vilka luckor finns. För luckor finns det ju. Vilka förtjänster finns det? Det kanske finns vissa saker som är vettiga. Men det här är en teori, en modell som man bygger bygger fram. Och det är så man jobbar som historiker. Och när det gäller texterna om Jesus så är de så många och så omfattande och så nära i tid. Så att de utklassar alla andra antika texter när det gäller att få veta någonting om en person. Jag ska citera en annan bok som heter Jag sökte Allah och fann Jesus. Är det någon som har läst den? Inte ens Lars. Den rekommenderar jag också. Inte än, precis. Är man intresserad av det här jag pratar om nu, alltså att ta reda på sannolikheten alltså på historievetenskaplig väg ta reda på sannolikheten för Guds ord, då tycker jag det här är en bra bok att börja med. Där får man följa nästan i romanform hur en ung man börjar söka efter vad som är sant. Inte lätt, men otroligt fascinerande att följa hans sökande efter sanningen. Jag tror att det är ett sökande som många av oss skulle behöva göra också. Att man är så bekväm i det man har hört sedan man var liten. Så att man kan behöva faktiskt läsa den för att reflektera kring om man själv är så intresserad av sanningen som man kanske utger sig för att vara. Lars-Åke berättade om den här mannen som fick besök på sitt rum. Och jag brukar läsa Ljus i Östers nyhetstidning som kommer regelbundet. De arbetar ju i den muslimska världen i alla de här stanländerna. Många stanländer som de är kring. Och det är nästan alltid något vittnesbörd om någon som på det här viset har fått möta Jesus hemma på sitt rum eller någonting. Och de har alltid en gemensam nämnare. Vet ni vad det är? Det är sällan slumpmässiga människor som sådär får möta Jesus sådär exklusivt. Har alltid sett ett gemensamt mönster. De är genuint intresserade av sanningen. Alltså man är inte bekväm med att bara anamma den världsbild man har fått från barnsben eller något sånt där, utan man vill veta sanningen. Och oavsett då vad man har för bakgrund eller vilket namn man har lärt sig att Gud har, när man ligger på knä och säger om du finns så är jag beredd att ge upp allt. Jag är beredd att omvärdera min syn på dig. Jag är beredd att omvärdera min syn på mig själv och mina medmänniskor. Men om du finns vill jag veta det, för att jag är bara intresserad av en sak, och det är sanningen. De människorna får alltid möta Jesus. Och de människorna, de växer inte på träd, har jag insett. Jag vet inte om jag är där själv heller. Alltså, att så genuint vara intresserad av sanningen, att det får kosta vad det kostar vill. För många av de här kostar ju deras arbeten, deras familjer. Så priset är otroligt högt. Men de är intresserade av sanningen. Och Jesus han säger att för den som söker så ska dörren öppnas. För den som bultar. Så här har vi en hemlighet. Och därför tror jag vi ska prata mer om sanningen. Jag nämnde upplysningen. När upplysningen revolterade allt som man i Europa hade trott på, sådär, så kom så småningom modernismen in. Där började vi vilja undersöka allt på vetenskaplig väg, men vi uteslöt allt som hade med andlighet och Gud att göra. Så att modernismen, den moderna människan, har liksom stoppat Gud utanför. Men den moderna människan har mycket med kristen tro att göra, i och med att man har ändå accepterat att det finns en objektiv sanning. Så den moderna människan som säger att nej, men jag vill undersöka allt på vetenskaplig väg och jag tror inte att det finns någon Gud, den är relativt lätt att presentera evangelium för, eftersom vi har så bra källmaterial. Så vi kan bara
presentera och visa att det här är trovärdigt. Men nu är det upp till dig att ta ställning till om du vill tro på den här Jesus eller inte. Sen kom postmodernismen som någon slags revolt mot det här moderna. Då var man less på det här att man bara trodde på förnuftet och allting. Och man öppnade upp för andlighet och så vidare. Så den postmoderna människan, den är på ett sätt närmare den tro som finns inom kyrkorna. För den öppnar upp för andlighet och för andra förklaringsmodeller än det förnuftsmässiga. Men å andra sidan så har man sagt att det finns inte en enda sanning, utan det finns flera sanningar. Och det är väl därför den postmoderna människan är så intresserad av New Age till exempel. Du kan välja och vraka som du vill. Och det är de här två, generellt sett, de två människotyperna som vi har runt oss i Sveriges samhälle idag. Den moderna som vill ha liksom svart på vitt. Är det här något att gå på? Och så har vi den postmoderna som säger, ja men det där är bra för dig Maria. Vad roligt att du har hittat något som passar dig. Jag har något annat som passar mig bättre. Så båda människotyperna har vi runt omkring oss. Men de behöver lite olika svar på sina frågor om vad existentiella frågor. Just det, jag ska läsa lite ur den här boken också. Den här Lars-Åke skulle ha fått köpt hem några stycken och ha någon bokcirklar kring och diskutera. Ni får lite läxa nu av mig. För alla behöver inte köpa. Man kan ju liksom låta den gå runt och cirkulera och sådär. Men den är otroligt bra som diskussionsunderlag. Oavsett om man är intresserad av islam eller inte, måste jag säga. Eftersom den handlar om hans väg att vända och vrida på evangelietexterna. Och om verkligen Jesus kan vara den han säger sig vara. Så oavsett bakgrund så ger den otroligt mycket om man är intresserad av vad Bibeln står för. Köp hem några av den och så diskuterar ni den här lite grann. I slutet så har den en massa expertutlåtanden. Alltså forskare som jobbar med de här olika frågorna som han möter under sin vandring, den här mannen i sökandet efter sanningen. Och jag ska läsa en sån här expertutlåtande. Det är ett kapitel som handlar om Nya testamentets källtexter. Den börjar så här. Han berättar då den här Daniel Wallace heter han. Professor i nytestamentliga studier i Dallas. Han börjar så här. Inför mitt andra år på college flyttade jag över till Biola University. En liten humanistisk skola i södra Kalifornien. Jag åkte dit för att studera Bibeln. Jag hade lyckan att få läsa grekiska med en riktig textforskare som lärare, Dr. Harry Sturz. En varm fredags eftermiddag, några veckor in på första terminen, nämnde Dr. Sturz kort att det var långt ifrån alla nytestamentliga handskrifter som sa samma sak. I själva verket finns det hundratusentals textskillnader mellan olika handskrifter, konstaterade Dr. Sturz lugnt och sansat i slutet av timmen. Sedan avslutade han lektionen utan att ge någon närmare förklaring. Jag gick hem den eftermiddagen väldigt förvirrad. Hur kan jag vara säker på att det vi har idag är Guds ord? Hur vet jag att Bibeln inte har förvanskats in till oigenkännlighet? Jag hade överlåtit mitt liv till Kristus några år tidigare. Nu ville jag veta om jag hade gett mitt liv åt en myt. Så inleddes min livslånga undersökning av de nytestamentliga texternas tillförlitlighet. Dr. Sturz ville att hans studenter skulle få egna övertygelser och studera bevisen själva. Det var därför som han ibland kastade in brandfacklor i existentiella troskriser. Jag har studerat Nya testamentet i över 40 år, i hög grad inspirerad av hans modell. Jag har också kommit till klarhet om att även om det stora antalet varianter bara är en del av sanningen, så är det en viktig del som vittnar om evangeliets vitalitet. Under min andliga och akademiska vandring har jag lärt mig att det är absolut nödvändigt för kristna att sträva efter sanningen till varje pris. Och vad jag har lärt mig om olika textvarianter och deras inverkan på den kristna tron under mer än 40 års studier av 2 utgivna grekiska nya testamenten och hundratals enskilda handskrifter har stärkt min tro på ett sätt som jag aldrig trodde var möjligt. Och så tar han några exempel som beskriver de här tusentals olika varianterna av Nya testamentet som finns. Därför att det här är något jag stöter på ganska ofta också, att ja, men Nya testamentet har ju översatt så många gånger så att det finns inte kvar det som var substansen i början. Men då får vi en professors syn på det här. Han säger så här att uppskattningsvis finns det omkring 400 000 textskillnader mellan olika nytestamentliga handskrifter idag. Men orsaken till detta förbluffande antal är det ännu mer förbluffande antalet handskrifter. Det finns ingenting i den antika grekisk-romerska världen som kan jämföras med Nya testamentet när det gäller antalet handskriftskopior eller deras datering. I genomsnitt har en grekisk-romersk författare färre än 20 kopior kvar av sina handskrifter. De är oftast långt färre än så. Nya testamentet kan ståta med över 5800 kopior enbart på grekiska. Men Nya testamentet översattes redan tidigt till olika språk, till exempel latin, syriska, koptiska, georgiska, gotiska, armeniska och arabiska. Sammanlagt finns det drygt 20 000 handskrifter av Nya testamentet. Visserligen är en del av dessa små papyrusfragment och de flesta är inte hela Nya testamenten. Likväl är den genomsnittliga handskriften drygt 400 sidor lång. Om alla handskrifter plötsligt skulle förstöras skulle vi ändå inte vara utan vittnesbörd. Det beror på att kyrkofäderna ända från slutet av det första århundradet fram till 1200-talet citerade ur Nya testamentet i predikningar, kommentarer och teologiska skrifter. Och de hade sällan gåvan att skriva kort och koncist. Hittills har man lyckats sammanställa över 1 miljon citat ur Nya testamentet. Därmed skulle praktiskt taget hela Nya testamentet kunna återskapas många gånger om bara utifrån dessa citat av kyrkofäderna. Jag hoppar fram en liten bit här. Men hur har det här då förändrat budskapet? För det är ju det där kritiken oftast ligger, att Nya testamentet är så förvanskat. Då skriver han att mer än 70% av alla textvarianter är bara stavningsskillnader. Det kan vara bra att ha med så man får frågan en gång. 70% handlar om stavningsskillnader. Många andra handlar om inom grekisk satslära som inte ens går att översätta till vårt språk. Alltså vissa grekiska grammatiska aspekter som vi inte ens behöver ta hänsyn till. Och så finns det varianter som handlar om synonymer. När man till exempel har skrivit Jesus istället för Kristus eller Kristus istället för Jesus. Det räknas ju också som en fel avskrivning så att säga. Betydelsen är densamma, men inga teologiska frågor står på spel. Det finns också varianter som trots att de är meningsfulla inte är relevanta på grund av handskrifternas tvivelaktiga härkomst. Kan man inte ge några rimliga belägg för att de återger originalets ordalydelse. Men det är mindre än 1% som går under den kategorin. I ett appendix till Bart Ehrmans bok Misquoting Jesus finns det en dialog mellan bokens redaktör och författaren. Och då får författaren en fråga. Varför tror du att dessa centrala kristna trossatser äventyras på grund av de skrivfel som du har upptäckt i de bibliska handskrifterna? Och då svarar Ehrman som har studerat det här. Inga centrala kristna trossatser påverkas av textvarianterna i Nya testamentets handskriftstradition. Och då är han en av de här skeptikerna som har jobbat med att få fram och peka på alla skillnader som finns i kopierandet. Han har gjort ett gediget jobb, men slutsatsen han drar är att det finns inga trossatser. Inget av det centrala, inget av det Jesus påstår sig säga, vill säga att de tvivelaktiga texterna i Bibeln, de som visar sig vara minst trovärdiga historiskt ur ett källkritiskt perspektiv, hade varit alla texter där Jesus säger att han är Messias, till exempel. Där Jesus framställs som Guds son. Ja, men det hade varit lite jobbigt att vara kristen. Kan jag vara ditlagt efteråt, eller? Men nu visar sig till och med att de här som har gett sitt liv för att studera skillnaderna i Nya testamentet, de säger att viktiga trosatser påverkas inte. Finns stavfel, finns namn som skrivs lite olika, finns grammatiska fel. Men framförallt är det ju så otroligt hur man kopierade Nya testamentet, alla brev. Alltså, man var ju helt tokig när man fick fatt i frälsningen i Jesus. Man skrev och översatte till nya språk, och det spreds över hela Mellanöstern. Och till slut kom budskapet till oss i Norden också. Så egentligen visar ju det här, de här skillnaderna som finns, det säger snarare mer om vad fantastiskt, vilken bomb alltså. Och ur källtextsynpunkt så är det ju en rikedom som ingen annan historisk person kan stoltsera med från antiken. Ja. Nu har jag pratat lite om den historiska metoden här. Jag hoppas ni inte tycker att det var för tråkigt och håller på att somna. Jag tror att det här är jätteviktigt. Om du vet att du känner Jesus, att Bibeln är sann, då måste inte du studera källtexternas trovärdighet. Men om ditt barnbarn eller din granne någon gång ställer en fråga eller hafslar ur sig att hur kan du läsa den där som är kopierad till oigenkännlighet, då tycker jag att det är ganska bra att man kan svara för sig och kunna säga att ja, men det där stämmer inte riktigt. Eller när de säger evangelierna, de har ju så olika syn på Jesus. Ja, men vilka skillnader är det du menar då? Vad är det Johannes säger som inte Markus säger? Kan du bara visa mig så kan vi prata om det. Och så får de komma tillbaka och säga att det finns inte de skillnaderna som har avgörande vad gäller Jesu anspråk att vara enda kontaktpunkten med Gud. Sen kan det finnas något namn som är fel, eller att man har skrivit fel geografisk plats. Men det spelar ingen roll för våran tro. Till sist. Våran värld idag, den säger oss och matar oss med budskapet att frihet, det är det som gör oss sanna mot oss själva. Alltså, får vi bara vara fri och göra vad vi vill och när vi vill och hur vi vill, då är vi sanna mot oss själva. Då kommer vårt sanna jag att synas. Känner ni igen det? Bara vi får vara fria och göra som vi vill, så att vårt sanna jag kan få synas. Det är exakta motsatsen till vad Jesus säger. Han vänder på det där och så säger han att sanningen ska göra er fri. Så där är världens tankegång och Bibelns tankegång på direkt kollisionskurs. Sanningen ska göra er fri. Och då är det så härligt fantastiskt att få höra de här vittnesbörden om de som ligger på knä och bara: Gud, jag vill veta sanningen. Kosta vad det kostar vill. Och så får de möta friheten. Jag ska stanna där. Och nästa gång jag kommer så blir det mer bibelstudier. Och så kommer vi utifrån Guds ord studera mer. Vad är det här med sanning egentligen? Och hur får vi ihop sanningen med kärleksbudskapet? Sanning som kan vara så jobbigt. Det finns många spännande bitar att titta på där. Tack, Far i himlen, för ditt ord som du har gett oss. Tack för att du har blottlagt ditt eget ord på så sätt att vi kan granska det med våra egna mänskliga historiska metoder som vi använder när vi studerar och granskar källmaterial av olika slag. Du gjorde det så för att det ska vara öppet för granskning, Herre. Precis som du sa till Pilatus och överste prästen: jag har inte undervisat i hemlighet. Jag har inte hållit på med någon löndom. Jag har inte haft några smygmöten. Jag har öppet och offentligt talat. Jag har varit i templet, jag har gått på gatorna. De vet vad jag har talat om, det jag står för. Det har jag inte hymlat om. På samma sätt har du gjort med ditt ord genom alla tider. Genom att blottlägga dig själv på detta sätt. I denna textsamling, denna skatt som vi har fått. Där du genom vanliga, historiska, dödliga människor av kött och blod. Som har misslyckats och lyckats här. Där du genom det sättet har visat vem du är. Och vad du har för makt. Att hjälpa människor. Att du är den enda som kan peka på våra stora problem. Och också åtgärda dem. Jag vill tacka dig för en sådan sårbar Gud. Och ett sådant sårbart sätt att ge oss din egen sanning. Nu ber jag också att var och en som är här idag ska få bli mer lyhörd för din sanning, Herre. Finns det saker i våra liv som går på tvären med sanningen, Herre? Talar vi med dubbeltunga, Herre? Eller gör vi på ett sätt och säger ett annat, Herre? Uppenbara det för oss. Har vi egna intressen som är viktigare för oss än sanningen? Herre, uppenbara det för oss. Bara av din nåd, Herre. Så att vi får bli fria. Gå ut i frihet. Inte i den som vi själv skapar för att vara sanna. Utan därför att din sanning gör oss fullständigt fria. Herre, låt den här hemligheten få uppenbaras för oss ännu mer. Och jag ber att de bibelstudier som vi har på våran kammare här framöver, då ska ditt ord få blinka till oss, Herre. Så att vi ser nya dimensioner som vi inte har upptäckt förut. Och så ber jag också att de som har en kallelse att försvara och förklara ditt ord på ett förnuftsmässigt plan ska få gå ut i den kallelsen, så att alla där ute som tror att det är bara sagor och myter i denna boksamling, att de ska kunna få möta en kristen som faktiskt kan svara för din sak, Herre. För du har gjort det möjligt för oss. Välsigna var och en här inne rikligen. I Jesu namn. Amen.